Av alla sponsorer som vi på Freakshow har haft med oss så är väl Läkarmissionen de som varit med längst och också den som känns, ja, men överlägset mest, som den faktiskt gör en positiv skillnad i världen på riktigt.
Absolut, och det är ju också så att Freakshow och Läkarmissionen har ju då ett uppdrag som är att stoppa könsstympningen. Och det här gör vi tillsammans med dig som lyssnar. Vi vill helt enkelt att du swishar 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217. Märk swishen hashtag varje flicka. För de här pengarna går ju då till läger som flickor får hamna på för att slippa könsstympning.
För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger.
Radio Play.
Nästa vecka är ju höstlovsvecka.
Stämmer.
För många svenskar. Och jag såg att en känd svensk person som ofta är i pressen redan var på semester förra veckan.
Okej, okay,
Laila Bagge.
Är Laila Bagge på semester?
Ja, hon var. Hon var i Dubai.
Oh.
Bara...
Var Korosh med?
Jag vet inte, riktigt hur Korosh ser ut. Nej. Han är nästan som en sån, ett väsen som man inte riktigt vet om han finns. Eller inte som snömannen eller...
En mytisk figur, ja. Absolut.
Men det slog mig, hon var i Dubai. Och hon såg väldigt nöjd ut på bilderna, Laila Bagge. Och det slog mig att kanske ingen svensk har någonsin tyckt mer om Dubai som semestermål än Laila Bagge.
Hon hade inga skrupler inför det politiska systemet.
Om man frågar henne bara, nu var Dubai. Kanon var det! Så rent, folk var så artiga.
De nickade och neg på hotellen.
Nej, men alltså,
poolområdet var fräscht.
Om man sätter en pistol mot Laila Bagges huvud och säger så här, säg tre saker som ändå är lite tvivelaktigare med regimen i Dubai. Hon skulle inte komma på en enda. Hon skulle kanske kunna klaga på room service i tisdagen där. Det var lite trist. Det är dålig room service.
Jo, men nu pratar vi regimen, Laila. Regimen, inte regim på hotellet.
Det var soligt, ja. Det var rent. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Nemo Hedén om sin nya självbiografi.
Så Kalle skrev till mig att jag var ett självömkande fyllo och sen blockade han mig på Instagram, Twitter och mitt mobilnummer.
Louis CK återvände till scenen efter Me Too.
Please give it up for Louis CK, everybody.
Thank you.
Och Jakob Ökvist provar meditation.
Njut av den avslappning som det nu är.
Vad är det där?
Regina Lund.
Så kommer jag kunna slappna av henne.
Då var det fredag kväll igen. Freakshow är tillbaka. En rektaltarmometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg. Bredvid mig Sveriges just nu hetaste programledarkollega Jakob Ökvist.
Verkligen. Ja. Du, den här taglinen du kör med. En rektaltarmometer rätt upp. Mm. Jag har filat på en variant.
Okay.
Podden som slår uppåt och sparkar neråt. Alltså att vi är åt alla håll.
Ja,
vi väljer inga.
Uppåt.
Slår uppåt, upp i makten, ja. Upp i etablissemanget.
Men också sparka
neråt
ner.
Sparkar vi, för att enda sättet att komma ännu längre upp det är att sparka neråt.
Ställa sig på vänsterpartister och hemlösa och sånt.
Allt som går.
Ja, men vad härligt.
Fundera på den.
Kul, vi har en gäst även denna vecka som är högaktuell med sin första bok. En självbiografi som heter Ingen. Välkommen hit, Nemo Hedén.
Ja, men tack, vad härligt att vara här igen.
Ja.
Fantastiskt.
Underbart.
Vad kul, jag satt faktiskt och jag fick den här boken då levererad till mig och jag satt och läste igenom hela boken på en enda dag.
Alltså, det är ju otroligt. Jag tänker, säger det mer om hur bra du läser eller om hur kort boken är?
Jag tänkte på hur det här skulle framstå. Det var inte så jag menar. Nej, inte, jag tycker inte boken är kort, men däremot den är ju ganska, den flyter ju ganska lätt. Men jag tycker det är imponerande att du inte har använt någon, liksom, någon spökskriv. Många gör ju det, många sätter väl bara sitt namn på en bok och sådär och så har...
No, ja, no. Men det var viktigt för mig faktiskt. Fan vad pretentiöst det där lät. Men alltså, när jag fick chansen att skriva en bok så fick jag också frågan om att ha en spökskrivare. Men jag tänker att om många år när man är gammal och grå och sitter där på verandan och om man kollar tillbaka på sitt liv så vill man gärna ha gjort det själv, tänker jag.
Ja.
Så det är faktiskt en häftig känsla att ha skrivit själv. Sen om det är bra eller inte, det får återstå väl att se. Jag vet inte.
Jag tyckte det var väldigt bra. Du hade läst också lite, Jakob.
Ja,
berätta nu, Jakob.
Jo, men jag har läst vissa kapitel har jag hunnit med.
Ja.
Jag har inte som Messiah plöjt boken.
Nej.
Men jag läste, bland annat var det en otroligt ingående berättelse, en skakande berättelse från en finlandsfärja. Om ett dygn i ditt liv som jag, ja, slår man ut det dygnet i ditt liv så är det typ hela mitt liv.
Mm. Gud, jag vill inte prata om det dygnet. Det är så ångestladdat. Men kan du inte välja något annat kapitel istället?
Du slog vad med någon person om att det här dygnet ska jag lyckas... Alltså det var någon form av Guinness rekordförsök av något slag, va?
Ja. Det var ju inte en, det var inte en Guinness-inspektör på plats. Det var inte som farbror med mustasch i kavaj. De stod på såhär
plommon stod. Okej, ready, steady, go.
So one more time, what will you try to perform here tonight?
Yes, Guinness record book. Nej men alltså,
men inte engelska nu igen. Hur fan gick det sist?
Nej, det gick inget bra. Du slog ett rekord. Eller var det ett inofficiellt rekord? Vad försökte du slå?
Nej, men så här var det. Jag vet inte. Jag och Jocke, det här är så jävla bizarrt. Och när jag pratar om det idag så skäms jag lite över det. Men vi ville prova vårt kändisskap. Och, ja. Och jag åkte på så här partykryssning och...
Bra ställe att testa ett kändisskap på.
Ja, det kan man säga. Ja. Och smällde i mig en gubbechack och en Viagra. Och så skulle jag ligga med så många tjejer jag bara kunde. Det var tanken liksom. Och så gjorde jag det. Och,
står du alltså på den här bryggan upp mot båten och tänker... Nu är det här rekord. Det här ska jag testa. Det här är mitt mål med den här resan.
Ja men typ, jag vet inte. Det är ju helt bizarrt, men det var lite så jag tänkte. Och sen så efter, det var ingen känsla av välbehag direkt. När jag kom hem, jag har aldrig mått så dåligt hela mitt liv. Jag kände sån djup självförakt och kände mest varför gjorde jag det här? Men det är väl lite så jag hållit på, testat gränser liksom.
Mm. Men ska väl vara tydlig med att boken är ju alltså, jag känner mig ju både tacksam för mitt liv men också som att jag missat en del i mitt liv. Nej men alltså, nej,
har du inte gjort den här typen av kryssningar?
Nej, det har jag inte gjort bland annat. Och det tror jag, vet kanske inte att jag vill göra, men jag tänker att du hunnit med väldigt mycket. Det är en ganska mörk bok emellanåt. Ganska väldigt mörk i många avseenden. Och du berättar ingående om både drogmissbruk och sexmissbruk och relationsmissbruk och sådär. Och det är ju lätt att såklart skratta åt en sån där någon slags knullkryssning. Men det finns ju också alltid finns ju något mörker i hur du har levt ditt liv som jag tyckte var intressant. Jag kände att jag ibland påstår att jag har liksom mörker i mitt liv, men sånt här mörker har jag faktiskt inte.
Det är lätt att skratta åt så här i efterhand liksom, såklart. Och jag är väl väldigt noga med att poängtera så att halva boken ska vara väldigt mörk och halva ska vara ljus. Alltså prata om jobbig barndom och sen prata om hur fint allting är idag. För att alltså många har skrivit böcker som bara är misär. Och jag vill ändå liksom någonstans inspirera och sprida lite hopp bland folk som kanske har jävligt jobbigt att det kan bli fint. För att det är klart att det har varit jävligt mycket skit. Men ja.
När jag läste sista sidan så faktiskt lämnades jag med den känslan att det var ju faktiskt en fin historia om hur du lyckades vända skutan på något sätt.
Ja men tack, det betyder faktiskt skitmycket att du säger det. Vad glad jag blir.
Ja. Ja, väldigt många ska man väl vara helt tydlig med lyckas inte vända. Alltså de fastnar. Det liksom går inte att ta sig ur. Nej, men framförallt då alkohol och drogmissbruk.
Så är det. De flesta som hamnar i missbruk dör ju eller hamnar på dårhus eller bårhus. Det är så det ser ut. Så jag är ju väldigt tacksam att jag tog mig ur det liksom. Så ja, det känns stort faktiskt.
Verkligen.
Sen var jag ju också fascinerad att bläddra igenom då först här tänkte så här, nu ska vi se här vad som står om mig då. Och
du nämns inte.
Jag ska säga kapitlet Nemo startar en podcast. Kan jag bara läsa högt här.
Nej.
Jag startar en podcast. I början är det svårt att få gäster. Det är inte många som vill förknippas med Nemo Hedén. Jag kan heller inte klandra dem. Ja. Men jag får tag i några namn, några kontakter jag knutit under kungarna av Tylösand-tiden. Jag vill inte nämna alla namn, men toppnamnen var Aina Lesse, det vet du, Jesper Fröjd, med flera. Med flera, är det jag? Det är jag, ja.
MFL.
Men jag kan ju inte nämna dig där, det blir konstigt. Jag vill ju nämna de svaga namnen i början. Ber om ursäkt.
Ja, visst. Nej, men kul. Jag tänker också när jag läste den här att det är ju... Det är en väldigt rolig anekdot om Kristoffer Triumf i den, podcast Skaparen av Värvet.
Just det.
När ni sitter på någon, lite upp och ner, du beskriver någon som lite dryg ett tag och lite, sen lite att ni vänner. Och så var det någon anekdot när ni satt på något fik och så kunde någon komma fram och hälsa på honom. Vem var det? Det var
Martin Stenmark. Ja. Jag och Kristoffer Triumf satt på Nytorget 6 och skulle käka lunch. Och han ville väl bjuda mig på lunch och be om ursäkt lite för att han hade varit lite dryg och kort när jag intervjuade honom. Så vi åt lunch och han var trevlig och hyllade mig för min podd med Christer Henriksson och var väldigt fin mot mig så här. Och då kom Martin Stenmark på andra sidan gatan och vinkade mot oss. Och då ställde sig Triumf upp och bara, Martin, Martin! Och då går Stenmark emot oss. Och han går förbi oss. Och kramar personen bakom oss istället.
Den där, det är socialt stigma.
Ja, men det är det ju. Och jag tänker, det är en del sådana där historier om, alltså inte elaka historier.
Fast det där är väl inte elakt egentligen?
Nej, fast det jag tänker är också att om det hade berättat en sån där historia om mig, då hade jag ju blivit vansinnig.
Nej, vad fan säger du så?
Men jag tror bara det här är ju människor med så sköra egon. Det behövs så lite, det är så svårt när man skriver om någon. Jag vet bara om någon nämner mig i en podcast. Jag hatar som Filip och Fredrik nämner mig med dåliga ordalag. Så fort någon nämner Filip och Fredrik så bara de där jävlarna. Alltså det sitter ju i en, så att jag tror att jag har kollat med folk.
Alltså det där är ju så svårt.
Man... Är det någon som har tagit det? Det är ingen som du ändå vet har tagit illa upp av någonting som står i boken. Det kan vi i alla fall säga. Det är ingen som har gått ut och liksom bara,
vad säger du om mig? Hur kom det här fram?
Jo,
det är skönt, jaha, att ingen har reagerat så.
Jo, men det var faktiskt någon som hörde av sig häromdagen. Producenten för Kungen av Tillesand var lite arg på mig. Uh-huh. Kalle, ja, en gammal gäst här ju.
Ja, absolut.
En gammal vän till mig också. Ja. Och han hade väl förmodligen fått ett samtal från kvällstidningarna som har fått varsitt exemplar av boken. Och han var arg, han tyckte väl att det var mycket som stod i boken som kanske inte stämde och sådär. Och jag vet inte, alltså inför den här boken så träffade jag castingansvarige för Kungen av Tillesand. Mm. Och gick igenom inspelningen så här och pratade om hur det var. Vi liksom så här rensade luften helt och hon berättade en massa saker som jag inte visste om. Och jag har skrivit om det här liksom. Mm. Och jag ser inte hur hon skulle ha någon anledning att ljuga om någonting liksom. Mm. Så Kalle skrev till mig att jag var ett självömkande fyllo och sen blockade han mig på Instagram, Twitter och mitt mobilnummer. Det gick snabbt. Det gick snabbt.
Kan man alltså en tydlig markering.
Kan man blocka mobilnummer till dem? Mm.
Ja, det kan du säkert.
Men är inte här, jag menar också lite grann att oavsett hur vad som står om, det är svårt det där att ta åsikter. Det blir så hårt i en bok också. Ja, men även om du inte, alltså, jag läste ju de här kapitlarna då och jag kan förstå också från hans perspektiv att han är så här, men jag är inte, det här är inte jag. Mm. Han pratar om en annan person.
Nej, men man måste väl ändå också se det som att varje person har en subjektiv livet upplevs från sitt eget liksom. Och Nemo här nu då redogjort för hur du upplevde den här situationen. Mm. Det måste man ju få göra. Sen om han har en annan uppfattning och en annan bild av vad som hände, då har han ju alla möjligheter i världen att gå ut med. Idag är det inte så att man inte kan nå ut. Mm. Det här är din upplevelse, det här är din berättelse. Folk kan inte gå runt och känna sig så oerhört kränkta överallt. Men så här, du får inte bli kränkt för det där med MFL, att du var med flera i Nemo Hedéns podd.
Jag ska inte hata honom.
Nej, ska jag absolut, och inte blocka honom på alla sociala medier och telefon.
Nej.
Men så här, du får inte vara kränkt av att Jesper Fröjd känner än vad du är.
Ja, vill du att vi ska spela in honom? Jesper Fröjd, vad gör han idag? Men det var han som vann Paradise.
Nej, det var väl han som var lite äldre. Han var 35 när de andra var 20. Så kröp han ner i tjejers sängar och ingen ville ligga med honom, tror jag.
Det var han. Det är ingen bra roll i en dokusåpa. Den äldre som kryper ner efter lamporna har släckts, men sen kryper därifrån igen.
Nej, det är bara sådana här gröna, mörka bilder, fast det är inget knullande. Det är bara en kille som försöker så här leta efter sina kontaktlinser.
Kryper runt på fyllan.
Ja. Ja, det är deppigt.
Men det märkliga var ju att när Jocke släppte sin bok, mm-hmm, för ett drygt år sedan.
Pratar vi om han som the artist formerly known as Jockeboy?
Precis, ja. Joakim Lundell, ja, min gamla vapendragare från Tillesandtiden. Mm-hmm. När han släppte sin självbiografi för ett drygt år sedan, då blev Kalle arg på honom också. Mm-hmm. Och började skriva arga saker till honom. Men skillnaden där är att Jocke har så mycket makt och så mycket följare och inflytande att han käftar emot och säger så här: hörru, passa dig, ja, det här är min story och jag måste få säga vad jag tycker. Och då bad Kalle honom om ursäkt. Men så mycket följare har inte jag, så mig kunde Kalle behandla som liksom så här bara luft och bara,
ja, jag förstår.
Det är lite smärtsamt.
Du har ingen armé av followers som kan jaga Kalle ut.
Nej,
ur stadsgränsen.
Men jag har Jocke och Jocke säger bara ge en bara signal och så slaktar jag honom.
Oh, Jesus.
Hoppas han inte lyssnar på den här podden. För då kan jag ligga illa till.
Du ligger väldigt illa till.
Då är jag långt under Jesper Fröjd. Då ska jag vara nöjd om jag ens nämns i samma andetag som Jesper Fröjd.
Mannen som kröp runt på alla fyra när lamporna hade släckts.
Men det var ett kapitel till som jag tyckte var intressant i boken. Det var alltså det här, jag menar, du pratar ju ganska öppet om domen som du hade emot dig tidigare. Mm. Och hur du då, alltså du sökte ju vanliga jobb efter din kändisperiod. Mm. Men hur det då kunde bli att din arbetsgivare på något sätt fick kännedom om domen mot dig. Mm. Och hur du då inte fick jobba kvar.
Mm. Det hände upprepade gånger efter Tillesand. Jag tror jag hade 4 eller 5 olika jobb där. Jag var på Filmstaden Sergel, jag var sopgubbe en period. Jag var på posten tror jag också. Men lite överallt så här, och på varje ställe hände ungefär samma sak, att jag skötte mig väldigt bra, för jag var väldigt driven av revanschlust. Jag kände mig så här, fan, det här har gått så jävla snett. Jag är ju en bra kille egentligen. Ville väldigt gärna liksom visa upp mig och vara punktlig och försökte spela bra energi, och vart jag än kom så sa också folk så här, men vad fan, du passar jättebra in här, och var väldigt positiva. Och sen så gick det några veckor eller några månader ibland, och så var det alltid samma scenario, att jag fick snacka med någon chef som sa så här: hörru, vi har hört om ditt förflutna och den här domen du har på dig och det här dokusåpa-äventyret och allt det här. Det är nog inte bra om du jobbar här. Och så fick jag gå. Och det är ju så här, för mig skapade det någon slags känsla av uppgivenhet, att jag ändå inte hade någon chans någonstans. Så det var,
att det spelar ingen roll hur mycket jag zonar mitt brott.
Liksom. Nej, exakt. Jag liksom så här, jag hade en sån uppförsbacke, och jag kan säga att jag knarkade otroligt mycket på uppgivenhet. För jag kände att jag hade ingen chans ändå. Jag kan lika liksom knarka to the bitter end på något sätt. Och det var ju jävligt, ja.
Nej, men intressant. Jag kan bara läsa lite från boken här. Du beskriver ett sånt här samtal där någon säger: ja, Nemo, du är jätteduktig och ambitiös, jag gillar dig, men vi har fått veta saker om ditt förflutna som gör det omöjligt för oss att ha dig kvar här. Och så får du sparken. Vad tror ni det gör med en människa? Hur ska man orka? Vad ska man göra? Den där ständiga uppförsbacken som inte går att bestiga. Dömd på förhand, dömd för alltid. Jag blir så uppgiven. Ja, och det här är ju intressant, för en dom är ju en dom, och det är ju, man tar sitt straff för det. Men sen är då frågan, hur länge ska det hänga kvar? Och jag tänkte då på det lite, för jag har lyssnat i veckan, så har, jag vet inte om ni, komikern Louis C.K. har gjort en comeback. Han har börjat smyga upp på New Yorks humorklubbar igen. Han har försökt då, 9-10 månader efter att det här uppdagades, att han hade masturberat inför människor. I vissa fall hade han frågat, får jag masturbera för dig? De säger, ja, okej, visst. Och sen så gör han det då.
Och vad jag har förstått när han har klivit upp på de här scenerna i New York, så vissa är glada och applåderar och vissa lämnar lokalen.
Vi kan faktiskt ta och lyssna på det lät. För jag tror att det här är att det nu har kommit ljudklipp för första gången från hur det lät när han för första gången klev upp på Comedy Cellars scen igen.
Yay! I'm actually really excited. There's no need for an introduction. You know who this guy is. Please give it up for Louis C.K., everybody.
Thank you.
Det har släppts två poddar i veckan där då Comedy Cellars ägare Noam Dworman gästade. Dels en New York Times-podd som heter The Daily, väldigt intressant. Och sen även Slate's The Gist. Båda två intervjuar då ägaren, där han då får motivera varför han ger den här scenen.
Ta tillbaks till den här komikern scen. Men man hör ju också att den här MC:n, konferensen, har ju någonstans fått bara så här, på med mig så fort som möjligt. Håll inte på att prata om, okej, nu är han tillbaks, det har gått en tid, ni vet vad som, utan han bara så här, okej, här kommer Louis C.K. Det är så här, supersnabbt upp på scenen.
Ja, men det är ju rätt intressant då, för han har ju fått mycket skit nu, och den grej de har gjort då när han först klev upp var ju att vissa tog illa upp, och många har sagt så här, kvinnor som hör det här, känner inte de sig antastade nästan, att han bara överfaller? Och då har de en ny policy nu, att de säger, på den här klubben kan vem som helst dyka upp. Om du känner dig liksom hotad, eller att någonting är obehagligt, eller att du inte är tillfreds med de som står på scen, så kan ni bara resa er upp, säga tack, vi vill ha våra pengar, tillbaka, vi vill inte betala för det här, och så är de välkomna att gå. Det är en ny grej.
Det måste stå att folk förstår liksom.
Ja, men det står nu, de har lagt till det nu efter att han har fått så mycket kritik.
Jösses.
Men jag tycker ändå det är en intressant grej. Jag kan se båda aspekterna av det här. För han fick ju ingen dom emot sig. Ingen legal dom. Alltså det var ju inte att, han dömdes ju inte något rättsväsende.
Det väcktes inga åtal.
Nej. Men då är domen kanske ännu mer långvarig. Ja, vi kan lyssna lite på den här intervjun. Det är ett ganska långt klipp, men det är ganska intressant. Det här är då ägaren av Comedy Cellar som pratar om hur han resonerade kring Louis C.K.'s återkomst.
Other people were just upset that he should ever work again. But one guy said he's a comedian. And I'm like, well, okay, when do you think he could come work again? He's like, never. Mm-hmm. I'm like, never? He says, never. I said, well, could you imagine any court of law handing down such a sentence, you know, never work again?
This is an admittedly provocative question, but I wonder, as the owner of his place, what you would say, particularly to a female customer who was here.
But, you know, I know when Bill Clinton, who was credibly obviously accused in Juanita Broderick, I mean, I think, nobody will expect a warning before he shows up somewhere. Like, why were they cheering Roman Polanski as they were for years? Why were they giving him standing ovation?
The director accused of sexually abusing a young...
Not accused, he did it.
But behind all these people you're mentioning, Roman Polanski, the film director, Bill Clinton, the president, Louis C.K., the comedian, is someone who gives them a stage. And in this case, that's you.
Yes, but it's not unusual to expect some consistency in the world.
Mm, han nämner lite andra namn och här kan det kännas lite som att han kanske skyller ifrån sig lite grann. Eller vad känner ni?
Men alltså, skulle det vara samma sak om det var, om det inte var en av världens största komiker? Alltså, hade det varit annorlunda om det var en halvstor komiker?
Det är jag ganska övertygad om.
Visst hade det?
Det var ju lite så, hade, jag menar, det kan man ju bara se i fotbollsvärlden. Cristiano Ronaldo, han spelar ju fotboll. Mm. Alltså, det var ju en kille i Malmö som blev dömd för...
Just det.
Han låg väl också med...
Med minderårig.
Med minderårig. Och han fick ju sparken direkt. Alltså, det var inte alla sponsorer var inte så... Nej, han får köra på. Så att, såklart att det är en fråga. Det här är världens bästa inom sitt gebit. Vi kör på. Hade det varit en medioker komiker hade han ju aldrig mer fått stå på den scenen. Såklart.
Men det är ju också superintressant. Var går liksom gränsen?
Hur bra måste du vara på det du gör?
Ja, för att vara untouchable.
Ja.
Men det är också väldigt hårt när den här manliga komikerkollegan säger, när tycker du att han ska kunna få komma tillbaka? Never. Aldrig, aldrig, aldrig. Alltså, människan är då oförbättlig. Alltså, det finns ingen människa som kan göra ett misstag, lära sig av ett misstag och gå vidare och bli en bättre människa. Enligt då pedagogiken, aldrig. Nej, man får inga andra chanser.
Nej, det är det som är intressant. Och också, vad är... Han låter lite som han skyller ifrån sig, men det är också en intressant fråga där. För att, jag menar... Han har ju förlorat ganska stora grejer. Han har ju förlorat hundratals miljoner kontrakt. Alltså med Netflix, med HBO, hans serie.
Alla hans serier lades väl ner? Allt han gjorde.
Ja, filmen som han lade ner massa miljoner på visades väl aldrig ens.
Nej.
Precis då i samband med det här. Så att, och nu står han då på en scen inför, jag tror de tar 125 pers. Alltså en stand-up-scen som är en... Jag menar, det är inte en...
Men hade det varit bättre om man hade hyrt en stand-up-klubb själv? Eller en teater och kört och folk får välja då på egen bevåg? För här kommer man ju att annonsera.
Mm, de nämner det i intervjun i The Gist. Och säger att för att Paul F. Tompkins, en annan väldigt duktig amerikansk komiker, sa just det, att så borde han såklart ha gjort. Han borde ha utannonserat, jag kommer köra här, ni får välja själva. Men då säger ägaren att, men förstår ni inte vad som hade hänt då? Alltså, då hade det ju blivit protester, kanske våldsamheter. Folk hade aldrig accepterat.
De hade inte släppt in folk. Det hade blivit liksom riots.
Ja. Den här ägaren har ju till och med fått hot om att de ska brandbomba hans klubb och så vidare.
Men man undrar ju hur mycket, alltså ägarens del här, hur mycket han tänker, ja men det är klart Louis C.K. måste få en ny chans. Och hur mycket han tänker, det här är bra PR bara liksom. Alltså,
ja,
procentuellt.
Precis. Och det där är väl också benämnt i intervjun. Och han säger att det inte är bra alls. Alltså okay. Att det bara är backlash mot honom då.
Det kan jag inte tänka mig. Alltså folk blir väl skitnyfikna och strömmar dit. Kanske de gör ändå, jag vet inte.
Ja, och det är ju kanske världens mest kända ståuppklubb som alltid har mycket folk. Men visst, såklart, att är man i New York och tänker sig, ja fan. Folk är ju också, man sugs ju till...
Skit.
Till skit. Ja. Ja, man är ju intresserad
av... Som bajsflugor.
Ja, men lite. Alltså vad fan är det som pågår här? Mm. Så att det,
Nu hör vi ju bara Louis C.K.'s röst här, men alltså att se hans blick när han möter publiken och när han liksom, de här första trevande stegen, hur reagerar folk? Det är oerhört dramatiskt alltså.
Man undrar
han stod ju på toppen av sin karriär. Ja. Han var ju liksom the top dog i hela stand-up-världen när det briserade.
Ja, man är ju fascinerad av också hur mycket av det här som han själv... För det hänger rätt mycket på det. Vissa tyckte hans ursäkt var bra, vissa tyckte den inte var bra. Det man är intresserad av ur ett artistiskt perspektiv och också ett allmänmänskligt perspektiv är ju om han då gör en timme stand-up. Hur mycket av det här visar han förståelse för? Hur mycket ber han om ursäkt? Hur mycket kan han...
Väva in i eller mycket materialet handlar om det som har hänt?
Ja, men mycket kan han ångra? Hur djup ånger kan han visa? Hur bra förebild kan han vara för andra? Alltså, det är ju en viktig aspekt. Om man bara kör på som ingenting har hänt, då blir det ju väldigt skevt.
Det är därför också man kan diskutera om det är bra att få en dom eller liksom om det är sämre att få en dom. För att om man får en dom, då är det någon slags avslut. Då kan man förändras och utgå från det. Annars blir det en sån här ovisshet. Så här, är han skyldig eller inte det? Och jag läste någon krönika av Viltaren som pratar om det. Han ser nästan att han önskar att han var dömd. För då kunde det bli lite mer som ett därifrån och framåt nu. Liksom. Mm. För nu är det bara så här, nu kommer ingen någonsin veta 100%. Och han kommer alltid vara halvdömd.
Sexbrott har ju också den att den är ganska unik i sitt slag. Att sexbrott är ju lite en dom som hänger med en långt efter det rättsliga efterspelet. Alltså man är nästan alltid en sexbrottsling, känns det som. Speciellt i MeToo då, de som kommer, alltså även folk som var så här, ja men som, vad är hans, hur länge ska han straffa? Och då pratar de lite om det, ska han aldrig få jobba som komiker igen? Är det gränsen? Och nu är det här då ägaren igen, nu är den lite sämre, det är en telefonlina, men jag tycker det också är lite intressant. När han vänder på steken och ställer frågan till folk som säger att han aldrig ska jobba igen, vad går gränsen? Lite mer otydligt, men ändå är det rätt intressant tycker jag.
I don't mind living and dying based on what the audience feels, but the people who are saying that Louis shall not work, they need to be questioned more closely as to where they draw the line. What's mm-hmm. their worldview? What mm-hmm. are their standards? How much evidence do they think is enough? How long is enough? How long should somebody go without working? What should they do when they're not working? Should they become wards of the state? Can they do some jobs but not other jobs? Is it okay for Walmart to hire Louis? Or is he so radioactive that nobody shall hire him?
Det är också intressant alltså.
Det är superintressant, och det är ju såklart blir det ett ämne som ligger mig ganska nära hjärtat. Liksom så här, jag hade sex med en tjej som var 2 månader ifrån att vara 15 år. Mm. Och jag själv var 21. Mm. Och det här är 9 år sedan.
Mm. Och än vilket, idag, vilket är ett brott.
Det är ett brott, ja. Absolut. Och jag fick inte förminska det på något sätt. Men ändå så är det folk som buntar ihop mig med liksom så här Hagamannen. Och bara, han ska aldrig mer få höras, synas, han ska brinna. Liksom, på riktigt. Mm. Och det är än idag.
Mm. Och det är ju det jag menar just med sexbrott, att det finns den där, det där överhängande, att man är liksom en, man är inte bara en brottsling, man är en smutsig karaktär, alltså man är en tvivelaktig människa.
Ett och, monster?
Ja, ett monster då i vissa fall, ja. Absolut. Och det där är intressant, hur länge, sen kan jag ju tycka att ett års uppehåll är ju ganska kort för Louis, alltså han skulle ju kunna, han har ju pengar och han behöver ju inte. Många upplever det som att det är en brist på respekt och att han visar upp att han inte har förstått något, att han inte förstår.
När han väntat 2-3 år så hade troligtvis så mycket vatten runnit under broarna att så här, ja just det, han, vad tog han vägen? Och så, ah, jag hörde att han har börjat köra igen.
Ja, och jag kan också förstå hur män och kvinnor som tar illa upp av det här kan se det som att jaha, den här klubbägaren säger bara, ah, kör igen, nu är det som att inget har hänt liksom. Och att många som har drabbats av sexbrott också kan se det som ett hån, att fan, mitt liv är förstört för evigt i vissa fall då, medan förövaren då bara får köra på som ingenting har hänt. Så jag förstår ju den andra sidan också, men det väcker ändå rätt starka moraliska frågor. Är det okej för Louis CK att jobba på Walmart? Nu behöver han inte jobba på Walmart, men är det okej för att stå och göra ett skitjobb? Nej, det var intressant, och jag slog mig då igår när jag läste din bok att det var ganska intressant att de här två grejerna sammanföll, att den där, så att det var ju bra bok, gå in och köp den. Ingen heter den. Varför heter den så?
Det står på boken tror jag.
Men ja, det står där bak, men jag tänkte att du ville berätta.
Ja, det kan jag göra, absolut. Nej, men så här,
det är roligare i en podd.
Absolut. Nej, men kolla på boken där.
Nej, jag skojar.
Nej, men ingen... mitt namn, Nemo, betyder ingen på latin. Och jag har ju alltid haft väldiga problem med självkänslan och så här inre tomrum. Så att det formade mig, kan man säga. Så jag har hela mitt liv försökt att bli någon liksom. Så den här boken är från ingen till någon, kan man säga.
Mm. Så hitta Nemo betyder hitta ingen.
Sluta, Jakob. Sluta bara, okej.
Jag försöker alltid få in något kul i slutet. Louis CK var ju lite som en husgud för många komiker. Många höll ju honom som den främsta också. Jag tror att, som vi sa, att det påverkar också varför han får komma tillbaka så här snabbt. Men har du någon annan sån där husgud som du?
Ja, men man har ju haft husgudar genom åren som varit lite som, jag vet inte om det är någon, om det är bra eller dåligt, men man har lite role models. Man tänker så där ska jag försöka leva lite mitt liv.
Ja, ja precis. Då var ju, då får man ju vara tydlig här, Louis CK var ju det som komiker.
Ja, du såg honom främst som den, liksom, ett komiskt geni. Ja. Du vill inte leva hans liv off stage.
Nej, det vill jag inte.
Nej. Har ni några andra husgudar som ni... jag vet, ni båda är väl sinnessjuka Eminem-fans?
Ja.
Jag tänkte på det faktiskt. Du måste ju verkligen gottat ner sig i det kapitlet.
Ja, det var härligt. Jag älskar Eminem. Och det var intressant när du beskrev hur du lyssnade på låten när du hörde Stan första gången.
Mm.
För den börjar ju, för er som inte vet, lite regn som faller. Och jag låg på ett tåg, precis den var väl dagen efter när det släpps, låg på ett tåg på väg till Berlin med min tysk grupp. Och så hade jag någon jävla Walkman i luren och så hörde jag första gången. Det var också som att en ny värld öppnades. Jag hade aldrig hört något... liknande. Det är svårt att förstå idag, men det kändes
life changing.
Ja, verkligen. Och jag minns det ögonblicket just när jag hörde det första gången, så fy fan vad det här är starkt.
Men du blonderade inte håret för konserten på Hovet senast?
Nej, det gjorde jag inte.
Det gjorde ändå du?
Det gjorde jag faktiskt. Och det var ju inte Hovet, det var ju Friends Arena, Jakob.
Ja, men du var blonderad.
Jag var blonderad faktiskt.
Det är starkt.
Ja, vad fan, det såg ju inte klokt ut, fy fan. Men jag syntes i alla fall. Och det var samma tanken liksom, jag ville bara synas.
Och stämmer det? Du påstår i alla fall i någon form av sociala medieinlägg att han såg dig.
Alltså jag hade ju en stor skylt över huvudet. Där jag skrev så här, och mitt blonda hår. Och så hade jag så här, congrats on your 10 years of sobriety, I have 3 years.
Ja.
Så han såg i mig någon gång, tror jag. Eller så hoppas jag så mycket, jag vet inte. Men ja, jag var i alla fall långt fram. Och det var, ja, Vi säger att han såg mig, det är väl bäst så.
Jag har märkt till att han fick i alla fall ett eget kapitel här i boken. Det var kul för honom.
Ja. Han bryr sig jättemycket.
Han var inte bara en MFL.
Nej.
Efter Jesper Fröjd.
Nu kommer det med uppföljaren, Messiah.
Nej, men
ingen två.
Precis.
Mm, vill jag.
En husgud, Russell Brand.
För dig?
Ja,
ja.
Gillar.
Ja.
Gillar ni Russell Brand?
Mm. Väldigt mycket.
Ja, bra, lite pretto ibland tycker jag.
Ja, han kan vara lite pretentiös och vill stora saker med livet. Brittisk komiker, tidigare gift med Katy Perry, söp och knarkade väl bort det i bröllopet ganska hårt.
Också clean sedan många år, va?
Ja.
Mm.
Som
Eminem. Som
Eminem. Russell Brand har ju också en podcast, precis som oss. Så han följer mig i fotstegen lite grann och jag följer honom. Under the Skin med Russell Brand. Rekommenderas. Men han har ju slutat med alkohol, han har slutat med droger. Hans nya passion i livet, förutom stand-up och världsalltet, är meditation. Han slår ett slag för att börja meditera. För han påstår att det har hjälpt honom att öppna upp vägar in i hans huvud som inte hade gått att öppna upp. Så att han är mycket mer öppen till världen, till mänskligheten, till världsalltet. Och då tänkte jag att jag skulle börja meditera.
Mm, det här kan man inte sluta bra. Tror jag.
Är det någonting ni har testat?
Nej, ja, alltså, det här är väl lite den pretto-vibben som han ibland ger. Att han, det är ju lite jobbigt med sådana här killar på fester.
Yoga-killar.
Ja, sådana här killar på fester som är så här, ja, men precis, som
har
är
du druckit
här
vetegräs?
Nej, men de kan ofta prata lite nedlåtande. De är så här, ja, jag förstår att du tycker så nu. Men ja, det är för att du inte har insett hur det egentligen är världen. Ja, men det är för att du blir arg nu. Men det är för att du inte har
allting
kommit.
Allting är bara vibrationer.
Ja, och sådär. Men visst, det är väl intressant. Jag har en grej som jag gör när jag går in i någon slags mindfulness. Det är där jag brukar ibland sluta ögonen och så försöker jag lokalisera fem olika ljud. Och så försöker jag höra dem i en minut.
Ah,
mm.
Gör du det innan du ska gå upp på en scen eller när du
stressar? Ofta när jag är stressad och när jag är på riktigt små och när jag tänker så här, fan, nu är jag ändå i New York eller wherever. Och så uppskattar jag inte riktigt det, för man är så stressad, man liksom i telefonen eller man är, och då är det ganska
skönt. Landa i nuet.
Ja,
men du är Russell Brand skadad där. Nemo.
Nej, men alltså meditation är ju en del av 12-stegsprogrammet som jag lever i. Alltså efter bästa förmåga då.
Det kanske var där han hittade, för han har ju också följt det här 12-stegsprogrammet. Han har skrivit
men
en
det
bok,
är ganska
recovery.
Det är jag ganska övertygad om. Ja. Sen så är jag ingen liksom så här supernoga med de rutinerna, men jag försöker göra det och det hjälper mig mot att liksom inte. Jag är väldigt bra på att oroa mig för saker framöver och älta gamla saker. Och meditation är ganska bra för att liksom vara i nuet. Sen så, jag är ju svårt. Alltså det är ju svårt att göra en lång tid. Men jag tänker att kan man fixa några minuter morgon och kväll så är det jättebra. Och det hjälper oftast, men det är svårt tycker jag.
Jag har skitsvårt för det här. För jag var ju redan som liten, kommer du ihåg när man låg på vilan på dagis och skulle blunda? Så här, fröknaren kom in, nu lägger sig alla ner, ska vi ha en liten vilövning här. Ska alla ligga och blunda? Alltså jag kunde blunda 3-4 sekunder. Sen var jag tvungen att tjuvtitta om det var är det någon mer än jag som inte klarar det här. Jag fattar inte, men folk låg och blunda på riktigt.
Du är ju dampig.
Ja, men inte klokt att folk kan ligga och blunda. Jag fattar inte att de gjorde
har
det.
Har du någon diagnos?
Inte uttalad, men jag har också, när jag går på brasiliansk jiu-jitsu så samlas man alltid innan träningspasset. Ska man sätta sig ner i något som kallas MOX. Man ska sitta i så här, ni vet, kinesisk skräddarställning med händerna på handflatorna uppåt på knäna, och ska man blunda en minut och komma i fokus här och nu. Några sekunder in så måste jag titta på alla, om är det bara då sitter ju folk och blundar. Jag har tränat i 3 år, jag har inte klarat en enda minut utan att liksom ett öga måste upp i alla fall.
Men det är väl det måste ju, du har väl någon slags diagnos också, det måste igen det.
Ja, men gud, kan man gissa att du var klassens clown kanske i skolan?
Ja, kan ha varit det också. Men nu har det ju kommit appar som, då tänkte jag så här, det är perfekt. Nu har det kommit en app som hjälper mig att meditera.
Ja.
Då får man en vägledd meditation av en app som man har hörlurarna i. Det är någon så här lite ljud och kling och klang och klång, och det är en röst som ska följa en. Och då tänkte jag, det blir mycket, mycket bättre för mig att göra det här än att sitta liksom själv i ett tomt rum i mina egna tankar.
Mm.
Och liksom, då, det spårar ur direkt. Jag vill testa den här på er. För att jag kände att jag fick inte upp den här ron som jag ville finna. Det här nuet, den här zenet som jag ville hamna i. Jag hamnade inte där. Ni ska få lyssna på den här appen som jag laddade ner. Om ni blundar.
Mm-hmm. Ja, nu blundar jag och Nemo.
Ni som lyssnar också på det här, blunda nu. Och så får vi se om det bara är jag i mitt huvud som då tycker att det här för tankarna åt ett annat håll än just lugn och harmoni. Eller om jag har sjuka tankar. Men så här låter det.
Andas in. Och andas ut.
Kan du tillåta dig själv att slappna av ännu?
Ja, förlåt.
Och njuta.
Oj, av vad ska man...
Jag vet inte.
Njuta av den avslappning som just nu befinner sig i dig.
Jag känner ingen avslappning än.
När du tillåter dig att njuta. Njuta av den avslappning som du nu är i.
För det där...
Regina Lund.
Så kommer du kunna slappna av ännu djupare.
Åh gud.
Djup. Mer avslappnat.
Verkligen inte. Djupare. Hårdare.
Hela din kropp.
Oj. Jag blir...
Är det verkligen... Ja, förlåt.
Skönt.
Skönt. Hårt.
Och lugnande.
Alltså,
jag hamnar ju nästan på den här kryssningen med Nemo efter den här.
Ja, alltså, på riktigt, jag kände lite vibrationer i min penis.
Då är jag inte ensam på jorden av att inte riktigt hamna i det här liksom heliga, buddhistiska...
Nej, men det var någon slags Kamasutra-app.
Jag laddade ner fel.
Ta fram glidmedlet. Jag kommer olja in sig.
Jag ser att du tänker som jag. Va? Hur vet du det? Jag är inte alls i harmoni med den här appen.
Alltså. Nej, men det är ju
tre pojkar sitter och fnittrar åt en lustig app.
Ja, jag vet. Ja, men, ja, verkligen. Du kokar ner till något väldigt banalt, men det var ju det som hände precis.
Det var ju mitt försök att hamna i någon form av liksom att hjälpa mig ner i ett nu och ett lugn som absolut misslyckades.
Ja, verkligen. Jag blev ju väldigt pojkaktig, kände jag. Men det är ju att hon, det var inte Regina Lund, det lät som det.
Det kan vara.
Hon har ju spelat in en sån där kärlekens språkfilm också, där hon pratar typ så här.
Alltså det kan vara gamla minnen som växt till liv.
Nej, jag tror att hon kanske också har tagit det här gigget och förstått att hon förstår inte vilken typ av app det är. Alltså hon bara behöver pengarna och så läser hon in det med sin liksom mest erotiska röst.
Så kan det vara.
Eller djupare, det är konstigt. Hon vispar för viskan, det är så konstigt. Hon ibland lät hon lite som en sån hårspundare också.
Djupare.
Lite monoton. Sådär hård nästan.
Det är ju också att rösten är inne i ens huvud och man känner sig väldigt utlämnad.
Ja, jag känner mig lite skamfull nu. Alltså, som sekunderna efter man har... Ja,
Stopp på scen. Ja. Men kan inte du lämna en scen med skamkänslor?
Jo, verkligen. Ja, verkligen. Det kan sitta i ett dygn ibland.
Men det där som du är på väg in där, det här med känslan efter man har kommit, att man känner sig så skamfull. Mm. Känner tjejer så också?
Nej, jag tror inte det.
Nej, orättvist.
Ja, men det där hörde jag någon biologisk förklaring av, om att det är liksom att mannen ska vid, som ett bi som åker från blomma till blomma, så ska liksom,
så vi ska ligga runt, det är tanken då, eller?
Biologiskt.
Ja,
men sen har vi fått moraliska och samhället är inte uppbyggt på det sättet.
Nej.
Män ska vidare.
Nej, ofta kan man ju hävda att den minuten efter, så att säga,
det är ingen höjdpunkt.
Nej, fast man är också ganska klar i tanken. Jag hade en kompis som sa till mig så här, att om man har en riktig, alltså en partner som man verkligen vill vara med, alltså om det är någon som man verkligen vill satsa med och leva ett liv med, då ska du då alltså onanera innan du ska träffa den här personen. Du ska på en dejt, säg.
Ja, ja.
Och ska du onanera.
Träffa ditt livskärlek, då ska du först in.
Ja, in och onanera,
ja, ja,
som man då.
Ja,
ja, gör klart det.
Och gör sen, klart.
Ja, men... Jag har lite svårt att prata sådär.
Man ska inte avsluta halv.
Nej, alltså, man ska köra klart.
Jag är helt chockad. Messiah pratar sex. Jag blir helt,
ja, men det här är en spännande... Fast men det var en kompis till dig som berättade. Kompis.
Fullfölj.
Nej, men säg.
Nej,
vad ska man göra på dejten sen?
Jag låter som en robot som pratar om sex.
Ja, men det är bra.
Onanera.
Du har inte samma röst som henne.
Inte samma svung som Regina Lund.
Nej, det har jag inte.
Onanera.
Nej, men man ska onanera, så ska man onanera klart. Och sen då, precis då den här minuten efter, om man då fortfarande vill gå ut genom dörren och gå på den här dejten, då är det då en partner man ska hålla.
Ah, då är det värt det.
Ja, för att annars är det bara en erotisk laddning. Och den vet man ju ganska tydligt att den kan ibland leda en i fördärvet.
Jag trodde du skulle säga onanera, och så när man är klar den där minuten, då ska man träffa den här personen. Ja, men direkt. I den känslan. Men det är svårt att planera det.
Hur ska man hinna det?
När kommer det? 11.01. 11.02 säger vi.
Ja, men det här var väl också en lärdom om skam och sex, droger och rock'n'roll och litteraturtips och lite allt möjligt den här fredagen.
Verkligen, skön blandning.
Kul att du var här igen, Nemo. Är det någonting som du vill tillägga?
Jag undrar mest om ni kommer på releasefesten.
Jag har inte fått någon inbjudan. Jag tror du glömde mig. Jag är efter Fröjd på F. H är efter Fröjd.
Ja, just det, Fröjd tog den sista platsen, sorry.
Men Fröjd ska berätta för oss hur festen var.
Ja, men det är kul. Ja. Jag har typ inga gig eller någonting på gång, så att ni kan väl, ja, vi kan väl höra så här nästa fredag helt enkelt. Eller? Skicka in kanske fler frågor. Vi ska göra en frågepodd kanske.
Ja, vi har fått många frågor. Många har skrivit frågor på vår Facebook-sida som vi ska då försöka avhandla i nästa veckas podd. Men de handlar väldigt mycket, jag har märkt, om stand-up comedy.
Ja.
Och hur det är att stå på en stand-up-scen. Och det är kul.
Ja.
Men för folk som inte är så intresserade, så bredda frågebanken.
Ja, men gör det. Gå in och rate oss på iTunes. Gå gärna med i vår Facebook-grupp. Den är härlig och lustig. Vi hörs nästa fredag. Tack Nemo, tack Jakob. Ja, nu tar vi helg.
Det gör vi.
Hej då!
Hej!
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend keep himself over some dude didn't want him. I know you probably...